vad passar då bättre än att komma in i den populärkulturella värmen med Obiter Dictum? Och vi som sitter här och värmer oss vid brasan är som vanligt oraklernas eget värmerekord, Billy Rimgard, och den långsamt snurrande motorvärmaren Tobias Nordström.
Hallå, hej. Hallå. Hur är läget?
Jo, det är okej. Okay. Jag vad heter det? Halvsjuk igen.
Ja.
Magen som stökar den här veckan.
Känns inte bra det här. Hur är det med hälsan?
Jag vet inte alltså. Jag har liksom alltid, fram till för typ 2-3 år sedan, så såg jag mig som en person som aldrig är sjuk, aldrig liksom mår dåligt överhuvudtaget. Sen liksom de senaste 2 åren, det känns som jag är sjuk jämt. Jag har liksom förvandlats till någon så här Woody Allen-figur. Så svag. Jag går runt och nojar för liksom olika krämpor. Jag vet inte vad det är.
Den nya sköra, Tobias.
Ja, eller så jag vet ju vad det är. Det är ju åldern. Liksom, jag tror att jag kan bete mig hur jag vill, men det är kroppen.
Kommer du ihåg Oddpod för snart 7 år sedan när jag fick min första dotter, Ellen? Och hon började, eller det var väl snarare så här, när hon var typ 1,5 år och började på förskolan, när jag var sjuk jämt. Vi ställde in något på typ varannan vecka, eller så satt jag och bara var helt täppt så här. Det var tid i det. Så jag antar att vi har lite upp här. Du, jag var och reste lite förra veckan.
Du var på Island?
Ja, det var jag.
Otroligt fin bild från EVE Online monumentet där.
Precis, jag begav mig ner till hamnen där det står ett monument till alla fallna i EVE Online. Och det är alltså inte bara någon liten plack, utan det är ju ett gigantiskt stort stenmonument som på basen har då inskriptioner för alla liksom gamertags eller handles för avlidna EVE Onlinare. Och det där, alltså så här, jag tycker det där var superintressant på många sätt. För när man skickar den till kompisar eller så här, postar den på webben, så liksom många reagerar liksom skrattande. Så här, fan vad sjukt, vad knäppt. Liksom så här. Och jag undrar, är det så här, det är inte så jättevanligt att våra virtuella liksom hobbys tar sig fysiska uttryck i verkliga världen. Särskilt inte som i ett sånt här fall, att man reser ett monument till liksom folk som har dött i ett spel. Mm. Men 2017, är det egentligen en anomali med ett EVE Online-monument?
Nej, det skulle jag väl inte säga. Eller, en anomali lite grann i det att det är kanske lite före sin tid på något sätt. Men, och med före sin tid menar jag framförallt att, som du säger, saker ur en virtuell verklighet flyttar in i den riktiga verkligheten. Tvärtom ser vi ju hela tiden, alltså det är begravningar i World of Warcraft, det är minnen från spelsessioner med nära och kära som har gått bort. Alltså, där har vi det, där finns det ju så att säga, men då är det ju på något sätt som att man låter den verkliga döden ta form och firas och sörjas i ett virtuellt sammanhang. Men det du besökte, det är ju liksom tvärtom. Det är ju människor som liksom inte har gått bort, antar jag. Alltså, eller de flesta, några kanske har gjort det.
De flesta, det var en del prominenta EVE-spelare som har gått bort i verkliga världen också. Ja. Någon tung snubbe som dog i Benghazi-attacken i Libyen.
Oj.
Bland annat som hyllas där. Så att det var några så här prominenta figurer som liksom också hade sin... Men framförallt så var det ju spel-alias liksom.
Ja, men det är spännande. Hur kändes det att stå där?
Ja, men det var väl en känsla av vördnad.
Ja, det var det.
Ja, det tycker jag.
Ja, jag tänker, jag har ju varit vid liksom 9/11-monumentet. Och det är ändå så här, alltså det blir ju alltså jag har varit vid olika krigsmonument och sånt också, men man känner liksom inte så mycket då för att man inte levde när det monumentet rest för ägde rum, så att säga. Man har inga minnen av vad som hände eller någonting sånt. Men den här Levengrejen, det kände man ändå liksom så här, man erinrade sig åtminstone den där dagen när det hände och hur liksom det kändes. Kunde du frammana något liknande vid EVE Online monumentet?
Alltså jag har inte spelat EVE Online tyvärr, så att jag känner inte så, men jag kan ändå ha respekt för deras gärningar, vilka de nu var. Och sen är ju det roliga kicken i det här är ju också att det här monumentet titt som tätt vandaliseras av bannade spelare som åker dit och liksom ska hämnas på den då enda fysiska symbolen som finns för EVE Online i verkliga världen.
Men åker de till Reykjavik då? Alltså det känns som en lång väg att åka för en sån grej.
Ja, men jag vet inte vad de individuella detaljerna var, men jag gillar ju tanken på att man åker dit primärt för att sabotera någonting.
Absolut, absolut. Ja. Jag tänkte vi ska köra en liten uppdatering. Det är ju, vi har ju våra kära Patreons som har sett till att vi kan göra den här podden. Och de tycker vi väldigt mycket om. De har ju blivit lovade massa grejer som vi inte riktigt har levererat än. Mycket har legat på mitt bord, det kan jag säga. Men vi ska säga att det mesta är liksom på gång i pipen i alla fall. Det här till exempel som några har frågat efter, det här med pins. Och de är på gång. Jag beställde liksom en laddning i, jag tror jag kanske har berättat det här, men i slutet på sommaren, början på hösten. Men den kom aldrig, och sen liksom var det liksom lite tjafs med den här leverantören. Men nu har jag hittat en annan leverantör. Så förhoppningsvis så ska det vara på banan nu i alla fall innan nyår. Hoppas jag.
Jag styr upp lite stickers också som vi slänger med som en tröstpris. Eller liksom som en lite plåster på såren för att det tagit en jävla tid.
Stickers på såren.
Ja, exakt. Sen får vi ju lösa det här administrativt på något sätt. För vi ser ju inte era adresser i Patreon. Så att i något läge så kommer vi skicka ut en hojtning på Patreon och be er replya med er adress. Och sen så vet jag också att det finns några som har varit Patreon-supporters men som har fått förändrade ekonomiska förutsättningar och inte längre är det, och ni ska givetvis också få del av det här, så att vi löser allt det där. Det kommer bli bra. Och sen så har vi ett antal så här, vi har ju rätt mycket innehållspunkter också som vi ska göra. Det planerar vi också såklart.
Ja, men de känns det mer som att vi har under kontroll.
Ja, verkligen. Det är ju ett par lyssnarämnen som är riktigt feta som kräver sin research, men de kommer också de med.
Absolut. Ska vi snacka lite Ridley Scott.
Det har varit en nyhet här i veckan.
Det har varit två nyheter, ska vi säga. En kom alldeles här dagen innan vi släpper avsnittet, med att han klipper bort Kevin Spacey ur en film som kommer om typ 4-5 veckor. Har du sett det?
Nej.
Kevin Spacey gjorde ju, vad heter det, ett ganska, hur ska man beskriva det, ett vidrigt klavertramp när han häromveckan bemötte anklagelser om att han hade antastat jag tror att han var 14 eller 16 årig kille när det hände. Och Kevin Spacey då försvar var att han pratade om att han såklart inte mindes det här och att han ångrade sig om det hade väckt dåliga reaktioner, och passade även då på att komma ut att han var homosexuell som ett sätt att på något sätt göra en avledande manöver. Och han har ju blivit väldigt, väldigt kritiserad för det här, och Netflix då stekte ju House of Cards. Jag tror inte att det var så mycket för det som hände med Kevin Spacey, utan jag tror också att de har letat efter en anledning att steka den där serien. Men och sen nu då så gick Ridley Scott ut och berättade att i hans kommande film så kommer då Kevin Spacey klippas bort och ersättas av Christopher Plummer, trots då att den ska komma 22 december. Så att snabb ombubbning där. Men skit i det, vi pratar om den mer Oddpod-relaterade Ridley Scott-nyheten.
Jag kanske borde ha en kommentar till Kevin Spacey, men jag känner så att vi öppnar någon slags dörr där som leder till 20 minuters prat. Jag tror att vi sparar den. Vi får återkomma till liksom män i film- och teaterbransch som beter sig. Liksom. Det får bli en punkt.
Jag tänker så här, alla pratar om det just nu, då behöver inte vi göra det. Vi kan prata om det sen när ingen pratar om det.
Exakt. Vi pratar om Alien istället. För, Ridley Scott har ju varit ute och haft nyheter i veckan. Grejen är så här att när man researchar den här nyheten lite mer så går den att spåra tillbaka till en Empire-podcast från oktober. Så det är inte supernytt egentligen. Men det kanske säger att det är inte så många som lyssnar på Empires podcast. Jag vet inte.
Jag brukar lyssna på dem, men de är så jävla träliga de där avsnitten.
Ja. Och i den så berättar han då att han tyckte att det var en bra idé att följa upp Prometheus via Covenant för att liksom revive the franchise of Alien. Och att då nästa story är liksom AI-fokuserad. Att så här, i en värld som AI skapar som ledare på en ny planet, vad händer då? Och vad, liksom, alltså att det är det som är vinkeln. Liksom. Men det som nu har då blivit en snackis är I think the beast has almost run out personally. Alltså att han ser inte Alien som en long time franchise från och med nu. Ska vi vara glada eller deppiga för detta?
Alltså så här, vad känner du? Rent spontant.
Jag tänker så här, varningsklockorna hade kanske rungit lite mer om han hade sagt att nästa steg är 5 säsonger Alien-serie på AMC.
Mm.
Det hade kanske varit lite bittrare. Alltså så här, det hade kanske varit svårare att ta om han sa så här, den här franchisen är oändlig. Det kommer alltid komma nya Alien-filmer.
Mm. Jo, men det kommer det ju göra också. Det är väl det som är det jobbiga, antar jag.
Ja, precis. Man kan inte ducka den.
Nej, men lite så. Alltså, dels för att även sen när Ridley Scott känner att nu pallar inte göra mer Alien, så det verkar ju som att det står ett gäng regissörer på tur och är sugna. Jag menar, Neil Blomkamps idé om att fortsätta Alien-universumet efter Aliens, det är bara, jag tippar att det är bara ett i raden av många olika projekt som har pitchats till Fox under åren.
Okej, här kommer en hisspitch då.
Mm.
Alien rebootad av Christopher Nolan.
Nej, det kommer ju aldrig hända. Det hade varit spännande, men det kommer ju aldrig hända.
Ja, men det är en bra hisspitch.
Ja, absolut, absolut. Men jag tolkar också det han säger som alltså AI-grejen, att jag tolkar inte som att Alien-franchisen är slut, utan att han, det är snarare att nu kommer vi haka på David och göra liksom Xenomorphen sekundär.
Ja, och hur kul känns det?
Ja, det känns ju så här, både och. Helst av allt så hade man ju velat att det i så fall var en helt annan franchise.
Mm.
Samtidigt som jag tycker att karaktären David och hans historia inte är helt ointressant. Men det är ju också väldigt mycket någonting annat.
Mm.
Eller vad säger du?
Alltså vi pratar om det efter Alien Covenant, att så här, för mig var väl så här, det okända i Xenomorphen var liksom hela hooken någonstans. Mm. Så här, människan har koloniserat rymden och plötsligt stöter de på någonting som typ inte går att stoppa.
Mm.
Och tanken att den kan, grejen kan sprida sig och som ett jävla virus i någon cargo bay och landa på en annan planet och få göra hela den. Alltså den här nästan ostoppbara naturkraftsmonstret. Liksom.
Mm. Mm.
Det var ju grejen, tycker jag. Mm. Nu när man har fått liksom blandat in så himla mycket andra saker i den här kortleken, så blir det lite så här film 13 kommer liksom inte ha samma grej för mig. Sen kan det bli någonting annat, absolut. Men det blir lite som, jag kommer ihåg efter Battlestar Galactica, vad hette serien som var en prequel?
Ja, just det. Åh, vad fan heter den?
Den heter ju samma sak som Planeten, som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Eller Staden.
Jag ninja googlar här om du pratar vidare.
Det har kommit vissa klagomål på att det hörs musklick i podden.
Jag ska skära ner på det, jag lovar.
Ja, och det är inte av stress.
Caprica heter den.
Caprica såklart. Det är inte av stress eller att vi bara så här sitter i dryga, utan det är att vi desperat försöker liksom make up för dålig planering genom att googla saker medan vi pratar.
Ja.
Ja. Nej, men Caprica var helt död för mig, för att jag så här, ja, men hela det här, hela grejen var ju så här, vem är Cylon, vem vet att den är Cylon, vem är Cylon, vet inte att den är Cylon, vad är liksom, ja, så. Det var grejen. Och i Caprica så kändes inte det där på samma sätt, för att då var ju den grejen redan, den hade liksom löpt linan ut, kunde jag känna.
Ja, men också att det, vad heter det, alltså i kärnan av Battlestar Galactica så fanns det en oerhört bra grundpremiss, nämligen men mänskligheten är på utdöende, det finns bara typ 50 000 människor kvar. Vad händer med oss då och vår identitet? Alltså det är ju en jätteintressant grundpremiss. Och den försvinner ju helt i upplägget med Caprica. Och då väljer man istället att fokusera på någonting som var ett spännande sidospår i Battlestar Galactica. Nämligen, ja, men, alltså the thing-elementet av vem är Cylon och så vidare.
Mm.
Men sen en sak jag tycker om lite grann med Alien-franchisen, det är ju att det känns ju också som att man på ett sätt inte riktigt bryr sig om franchisen som sådan. Den må ha börjat liksom med två stycken superfilmer, men den har ju blivit ganska liksom tilltufsad genom åren sedan dess.
Ja.
Med ganska dåliga filmer och spin-off-grejer och så vidare. Så att, så här, på ett sätt kan jag tycka att det är skönt att det finns en sån franchise där man vet att det är i någonstans i grunden, i kärnan, finns liksom kvalitet, men nu kan bara vem som helst göra vad fan de vill med den lite grann.
Det vore kul om en Dennis Villeneuve eller någon Neil Blomkamp eller någon sån där fick chansen, tycker jag.
Absolut.
Men någon som inte ser slutet på sin baby, det är AMC:s chef Josh Sapan, som pratar om The Walking Dead här nyligen på ett så här conference call till aktieägare. Och han säger att de har studerat vad Doctor Who och Star Trek och så här långa telenovelas och docusåpor har gjort för att överleva 30, 40 eller 50 år. Och det är det de satsar på med The Walking Dead. De har ju redan två spin-offs från originalserien Fear the Walking Dead och sen en så här eftersnacksshow som heter Talking Dead. Och då så har de liksom tittat på bra spin-off cases för att få The Walking Dead att leva. The Walking Dead, jag gillar ju, det är en av de absolut bästa korrelationerna mellan titel och handling. För att eftersom så här, man fattade ju typ direkt att så här, det handlar ju mer om de levande som är The Walking Dead snarare
hade man
än
inte,
zombies.
Och hade man inte fattat det så någonstans i mitten på säsong 3 så säger ju till och med huvudpersonen det rakt ut. Bara för att så här, ni som ännu inte har plockat upp den här liknelsen. Ja,
kan hela franchisen bli The Walking Dead? Då är vi ju på ett sånt skönt metalager här, känner jag. Kommer franchisen
du menar så, ja. Ja, jo.
50 år till av Walking Dead.
Alltså, så här, jag gillar jämförelsen med telenovellas. Alltså för att i grund och botten så är ju The Walking Dead emellanåt, ska sägas, en såpopera. En såpopera med ganska brutala dödsscener och så vidare. Alltså jag tycker ändå att jämförelsen med Doctor Who och Star Trek haltar ganska mycket. Framförallt, alltså så här, jag tänker att Doctor Who å ena sidan har ju ett briljant inbyggt sätt att hantera att serien fortsätter i all oändlighet. Nämligen att doktorn regenererar, alltså blir en ny person. Och det då i sin tur färgar också vem doktorn är. Och det är ju liksom som gjort för att någon kan ta över, man kan ingjuta nytt liv i serien genom att liksom starta om den. Det finns så att säga inbyggt i själva konceptet. Detsamma gäller Star Trek lite grann, i det att Star Trek i kärnan i Star Trek finns liksom en tidslinje som är av intresse. Mm. Vad som har hänt, när det har hänt, vad som händer efter det, etc. Och den tidslinjen kan man liksom alltid utforska på nya sätt. Man kan välja på det liksom lite halvtråkiga sättet de har gjort i de senaste filmerna och ta någon slags sidouniversum. Man kan framförallt berätta om, som de gör i Star Trek Discovery, om någonting som ligger mellan två av händelserna som vi tidigare har sett.
Mm.
Där finns det liksom oändligt mycket historier. Där har man även dessutom då ett gigantiskt universum, bokstavligt talat, att röra sig genom olika berättelser. The Walking Dead har ju inget av det här. Det enda det har är ju liksom en jord, en planet och kanske framförallt i det här fallet ett land som har gått under i en zombieapokalyps. Och det är klart att du kan hitta oändligt antal historier där också. Men du tappar ju kärnan lite grann, känner jag, eller?
Mm, precis, det är inbyggt i zombie-storyns... I zombie-storyns DNA så finns det ju inbyggt att så här... Om man löser problemet, det vill säga hitta någon slags cure, eller kanske bygger ett nytt virus som slår ut alla zombies, så är det också premissen för storyn borta. Vilket gör att så här, de får absolut inte komma fram till målet.
Nej.
Nu har ju liksom vissa hanterat det där väldigt bra. Jag har tjatat så många gånger om det, men Myra Grants Newsflash-trilogi gör det där på så jävla snyggt sätt, just eftersom det är 25 år eller 30 år eller någonting sånt efter zombieapokalypsen, och så här, det är ett fungerande samhälle, men alltså hotet från smittan finns ju fortfarande kvar. Det kan liksom blossa upp outbreaks, små outbreaks liksom. Då måste man bara firebomba de neighborhooden. Så att det går ju att bygga en jävligt bra story på liksom ett liv efter zombieapokalypsen, men det blir, alltså om det börjar som The Walking Dead i liksom, det börjar verkligen med liksom hel och ren jord, vi får vara med under liksom själva undergången, om den skulle nå mål, det vill säga de hittar en lösning, eller liksom så, jag vet inte vad lösning i det här fallet är, men så blir det ju lite ett antiklimax.
Lösningen är väl att alla assimileras in och blir zombies.
Ja, exakt. Åh, den fantastiska, vad hette den? Det var en brittisk miniserie som utspelade sig i Big Brother... I Big Brother-huset.
Ja.
Där liksom till slut så är Big Brother-huset...
Dead set,
ja just det. Det finns en väldigt, väldigt många härliga analogier där när liksom en hord av zombies står och tittar på tv-apparater i ett skyltfönster. Så.
Mm.
Ja. Men generellt det här att liksom det snackas om att det ska komma 5 olika Game of Thrones spin-offs och det ska liksom man ska hålla liv i en franchise till varje pris. Vi har ju pratat lite om det tidigare, just det här att göra den grejen istället för att skapa nytt. Jag är inte per automatik emot det. Jag tycker exempelvis Better Call Saul är skitbra spin-off på Breaking Bad. Jag tänker att det finns liksom massa möjligheter att göra det. Men i min värld så måste det nog komma organiskt. Att så här, shit, vi sitter på någonting här som kan växa. Mm. Snarare än att man drar upp den här 50-årsplanen. Liksom år 8 så tror vi att det här har hänt. Liksom.
Mm, mm. Ja, men verkligen. Jag tror också så här... Jag är osäker på om de tror på det där 30, 40, 50 år själva riktigt. För alltså, jag tänker att det kan snarare vara ett sätt att förmedla till sin publik att häng med, därför att det kommer hända grejer. Det kommer finnas mycket berättelser här. För att jag har svårt att se, jag tänker att förr eller senare når man i ett sånt här fall en mättnad. The Walking Dead är ju en supersuccé, vad heter det, tittarsiffermässigt, och det kommer ju liksom inte spin-off nummer 10 vara på samma sätt. Sen kanske spin-off nummer 15 blir liksom en succé på någon slags egna meriter, och det vore väl supertrevligt, men det jag menar är att händer det så händer det. Men risken är ju betydligt mycket större att det här blir ganska avmätt. Och om 5-10 år så har vi kanske 3 spin-offer som går, som alla har liksom okej siffror. Och sen försvinner The Walking Dead i glömska ett tag. Och sen kanske någon plockar upp det igen, etc. etc. Så att jag tycker att det låter... Det låter otroligt att man skulle lyckas hålla intresset uppe så länge. Jag tänker att det är samma med Game of Thrones-spinofferna. De kommer liksom köra någon slags hagelgevärstaktik med att skjuta ganska brett. De grejerna som blir populära kör de vidare på, några grejer steker de. Och så har de liksom mjölkat Game of Thrones-universumet i några år till och cashat in lite grann.
Skördetid i Winterfell, matlagningsprogrammet.
Ja, jo. Ja. Varför inte?
Vi kommer återvända till The Walking Dead. För det är ju faktiskt ett lyssnarämne vi har fått på Patreon.
Mm.
Så vi kommer gå all in på det på ett annat sätt senare.
Följer du The Walking Dead?
Följde. Det är därför vi får göra det senare. För jag håller på att kolla det här för fullt. För att liksom, ja, jag har spelat spelen och jag har läst lite serier. Men inte följt så mycket tv-serier. Så att det ska jag göra.
Det jag tror är, ska säga så här, avslutningsvis innan vi lämnar The Walking Dead, en variant på serien jag skulle vilja se. Det är en väldigt strikt liksom procedural av The Walking Dead. Där man varje vecka följer en ny person i zombieapokalypsen. Så att istället snarare som ett gäng kortfilmer från zombieapokalypsen snarare än den här liksom oöverskådliga långa händelseutvecklingen som vi ser i The Walking Dead nu.
Med manus från Guillermo Arriaga.
Ja, exakt. Det var något.
Och sen så börjar det långsamt vävas ihop. Ja. Det är så här, jag kommer att tänka på det när vi sitter och dissar lite nu. Eller dissar, vi är skeptiska, vi är klädsamt skeptiska. det kom ett tweet apropå det. Det var Kavis som skrev så här. Och det är inte så att, så här, kom igen. Det är inte så att vi bara går i taket när vi får ett dissande tweet och måste prata om det. Men just det här är intressant tycker jag. Kavis skriver så här. Enda dåliga med Odd Podcast är att de aldrig riktigt gillar något. Hashtag skepticismens förstar. Jag gillar ju skepticismens första.
Absolut.
Om man kan vara ledande i den hashtaggen.
Varför döpte vi inte podcasten till det istället?
Det hade varit mycket bättre.
Ja.
Så jävla tråkigt bara så här. Lyssnar du på skepticismens första?
Ja, okej.
Fy fan vad risigt. Nej, Oddpod, det känns lagom svårt.
Det låter som ett syntband från 80-talet som aldrig blev någonting.
En outgiven lustens lakejer-album.
Ja.
Nej, men grejen är så här att jag tycker att det här är superspännande spaning från Kavis, eller att han upplever det så.
Men blir du aldrig anklagad för det här utanför Oddpod?
Ja, herregud, när jag jobbade med musik på P3 och Rihanna hade släppt We Found Love, körde den i programmet, satt och snacka och jag var så här, jag sa inte att det var en dålig låt, men jag liksom gick loss lite på den här EDM. Det var den här Calvin Harris-proddade liksom feta EDM-låten. Och jag liksom dekonstruerade det där lite grann. La ut texten om det. Och fick dagen efter höra, då var folk ganska missnöjda. För det var så här, men det här är en av liksom de största artisterna i målgruppen som släpper en singel på första singel på ett år. Det här är någonting vi kommer spela jättemycket. Det är tråkigt att du sitter och dissar. Och jag bara, men jag dissade den inte. Det sa jag inte. Jag sa att det var en jättehit och värsta refrängen. Men, liksom, ja. Och för mig är det där, jag svarade det till Kavis också. Att så här, jag tror att min ingång är lite så här att jag tittar på någonting. Jag gillar som fan och bara skriker ja! Det går några dagar. Jag tänker, jag marinerar, vi bandar. Och då problematiserar jag det. För jag problematiserar nog alltid sånt, även det jag gillar.
Mm.
För jag känner så här, jag fattar att man kanske vill bara så här, ibland kasta sig in i pepp, alltså så här, bada i peppen, liksom. Så här, bara, det är så jävla grymt, bara, wow! Men som innehåll, när man gör en podd exempelvis, så tycker jag dock att det blir, alltså den här förbehållslösa hypen är ganska så här, tråkig liksom. Det är ganska så här fattigt så här. Jag tror nog att det är ganska ofta som vi så här, har du sett den här? Ja, det har jag. Vad tyckte du? Ja, jag älskade den. Jag tyckte den var skitbra. Ja, samma här. Verkligen någonting speciellt. Och sen så börjar vi diskutera. Och då så i slutet av den diskussionen så upplever man att vi har varit kritiska mot den. Fast vi kanske båda älskade den.
Mm. Men jag tänker på den här memen Let people enjoy things. Har du sett den?
Nej.
Ja, men det är bara, det,
kan du återberätta en meme i text eller i talad form här?
Ja, men det är egentligen bara två bilder, som två serierutor ur en serietidning ungefär. Den första är bara en person som håller liksom ihop löpparna på en annan figur och säger shh, och sen let people enjoy things i andra rutan. Den är ju då liksom tänkt för så här, ja, men när folk går igång på någonting. Den postades oerhört mycket under när Stranger Things kom till exempel. Och jag tänker att jag förstår den memen, men nej. För att jag tror i mitt huvud handlar det om liksom en inställning till livet. Att man måste hela tiden få människor att förstå att de kan kräva så mycket mer av allting. Folk har liksom en tendens att nöja sig så jävla mycket. Och det måste man liksom stävja lite grann, tycker jag. Åtminstone liksom bara påpekat. Men har du tänkt på... Och det kan liksom handla allt ifrån film, musik. Det kan även handla om mat, det kan handla om resor. Det kan handla om allting som finns i livet på något sätt. Att man ska hela tiden liksom jaga det som är bättre och en större upplevelse, tycker jag. Och det första steget till att göra det är ju på något sätt att ta det man tycker om, se var finns svagheterna i det här, var finns bristerna och finns det någonting bättre? Och det jag tänker säga, då är man ju i 99 fall av 100 inte nöjd. Men å andra sidan så tänker jag att de gångerna man ser någonting eller hör någonting eller äter någonting eller vad man nu gör, man upplever någonting som är fulländat, då är ju liksom den känslan av eufori är ju större för att det utmärker sig ännu mer.
Mm.
Så att jag är så här, visst, det är klart att folk ska tycka att saker som de gillar är bra. Men man får inte heller vara liksom en sovande människa på det sättet att man bara helt förbehållslöst bara älskar.
Nej, men Stranger Things är ett jättekul exempel. Så här. Jag sträckkollade den. Jag tyckte det var en fantastisk liten serie. Jag verkligen så här, gillade det, hela grejen med den. Och jag ansåg att den öppnade en avgrund fylld av nostalgisk gegga.
Mm.
Så här. Och det, man kan ha alltså, det är analysen i efterhand, det har ingenting att göra med upplevelsen under tiden, och så här, när vi pratar om den så tror jag att vi nog pratar främst om den nostalgiska geggan som ju definitivt är där och som,
men det är det som vi pratade om, för alla andra pratade ju om hur bra det var.
Ja, exakt. Jag skulle faktiskt sträcka det så här långt att vi aldrig har pratat om någonting som vi inte gillar.
Nej, det vad heter det? Kanske någon gång när vi körde typ B-filmcirkeln eller vad heter det? Floppfilmcirkeln.
Fast då gjorde vi alltså B-filmcirkeln var ju ändå utifrån en kärlek till B-filmer.
Det är sant.
Sen kan man ha gått på några riktiga minor under sina år av B-filmskonsumtion, men det var inte så att vi gjorde narr av formatet att nu ska vi götta oss i hur jävla dåliga B-filmerna är.
Mm. Liksom. Jo, verkligen.
Jag menar, det var väl... Ja, okej, okay, vi har väl en... vi hade ju till och med en Terra Nova update. där häcklade väl vi väl lite. Okay.
Frågan är om man ska liksom gå tillbaka och kolla igenom Terra Nova nu och se, ja, liksom, se de goda sakerna med Terra Nova.
Ja, kan vi ha en Terra Nova-cirkel i vår?
Ja, eller att vi bara ser hela serien och kör en punkt om det, tänkte jag.
Okej. Så kan vi också göra.
Det gick väl bara en säsong, tror jag. Ja,
oh, jag tror det.
Men jag tänker också att det här hakar i ett, liksom ett större ämne och någonting som är större i kulturlivet i stort idag. Nämligen det här med att det känns ju som att så här, kritik har aldrig varit så illa omtyckt som det är just nu.
Bara positiv, alltså så här, från och med nu när vi använder ordet kritik så använder vi liksom, alltså kulturkritik. Alltså,
ja, men att, precis, eller, men lite grann det vi pratar om, att plocka isär saker och förhålla sig kritiskt och se vad saker faktiskt är, det är ju inte säkert uppskattat. Det som är uppskattat är ju hyllningskörer framför allt. Jag tänker till exempel på en nyhet här i veckan bara, där ett gäng sidor och publikationer i USA drog igång en liten bojkott mot Disney efter att Disney då hade bannlyst recensenter från Los Angeles Times efter att tidningen hade skrivit om ekonomiska oegentligheter som Disney hade pysslat med på Disneyland i Anaheim. Och jag tänker att det är någonting som har hänt. Jag tror att det handlar mycket om att det här är influencernas tid snarare än kritikernas tid på många sätt. För 10-20 år sedan, då var ju liksom recensenter gudar mer eller mindre. Alltså skivbolag och filmbolag och tv-bolag, de skickade liksom gratis sex av allting. Det var bjudresor, det var gåvor, det var liksom mutor för att få då liksom för att hamna i god favör helt enkelt hos kritikerna. Medan idag då så filmbolaget, de flyttar pressvisningar till premiärdagen så att ingen ska hinna publicera några recensioner i fruktan då att filmen ska skrivas ner. Och både tv och filmskapare har ju kritiserat sidor som Rotten Tomatoes och Metacritic till världs ände för att de sänker saker de har gjort genom att det blir ett dåligt betyg och därmed så vill ingen se grejerna. Ett annat exempel är liksom i spelvärlden där massa olika publikationer har blivit av med rätten att få spel från spelföretagen i förväg för att kunna recensera dem till releasedatum. Bara för att de då har skrivit liksom kritiskt, eller det kan till och med vara så att de bara inte har tyckt om spel som spelbolagen har släppt tidigare. Och det här är liksom inga små spelbolag eller filmbolag heller, utan det är verkligen Disney, det är Bethesda, det är liksom det är storspelare som helt enkelt sätter åt publikationer för vad deras skribenter skriver. Har det hänt någonting skulle du säga?
Ja, min analys av det där, det är ju liksom om man tänker framförallt kanske på musikfronten så var det ju så att förr så släpptes det ett gäng skivor och publiken hade i bästa fall råd att köpa en i veckan. Eller liksom en varannan vecka, de kostar ju ändå 189 kronor om det gäller CD-skivorna. Och då så var ju liksom recensenten var ju filtret så här. Aha, Underworld, Second Toughest in the Infant, 5 av 5 i alla tidningar. Det här är klubbmusiken för 1995 liksom. Då visste man ju det som konsument att då går jag och köper den för den låter jävligt, det låter som att den är bra. Idag så behöver man ju inte, man behöver ju inte den den där funktionella, alltså den funktionen, den användbarheten som kritiken fyllde för existerar ju inte nu eftersom man kan nå direkt till fansen. Och där tänker jag att liksom för filmindustrin idag är väl det kanske lite likadant, att man bygger upp liksom en hypad införkampanj med alla de här teaser-trailerna och trailers och Comic-Con-paneler och grejer. Och om man känner att man har nått fram till fansen med det, så fattar jag ju att man inte vill ha någon jävel liksom, man vill inte ha dig och mig sitta och vara skeptiska och bara så här, fan, det här var ju, det levererar ju inte liksom.
Nej, för jag tänker också att det handlar om att ingen lyssnar på kritiker heller riktigt. Alltså, och med det menar jag att även ifall en kritiker är någon form av garant i det att en kritiker är, ska i alla fall inte vara köpt. En kritiker har liksom inte fått någon slags kompensation för att prata gott om någonting. Det bryr man sig inte om så mycket idag.
Fast,
eller tror du, håller du inte med?
Nej, jag tycker ju att kritiken, eller vad man ska säga, fyller en ganska stor roll i att, så här, alltså, att ha trovärdiga curators i sitt flöde.
Jag tror trovärdighet är dött.
Tror du det?
Ja, för jag tror att så här, det är mer värt idag att liksom bjuda PewDiePie på någon bjudresa så han sitter och spelar ditt spel på sin stream eller på YouTube och därmed liksom visa upp spelet på det sättet än vad det är att en kritiker med rak rygg säger att det är bra. Det är liksom, det spelar inte så stor roll.
Det kanske är jag som är ett utslag av en väldigt gammal skola liksom. Att jag, det kanske är jag som är väldigt gammal. Helt enkelt. Nej, men alltså grejen är så här att när din kollega Angelica Norgren tipsar om något bra mobilspel så här på sin Twitter eller någonting, så blir jag så här grymt och installerar det, för jag har oerhört svårt att hitta bra spel för mina bärbara devices liksom. Mm. men när hon går i taket och någonting så känner jag ändå att där finns något. Likadant så här, om jag inte vet vad jag ska titta på för TV så kollar jag Kjell Höglunds liksom bäst just nu på TV-dags. Så jag har några såna här personer som jag liksom på områden där jag inte har örnkoll. Mm. så liksom har jag liksom lokaliserat ett par som jag vet att jag kan vända mig till och som jag litar på deras ord någonstans. Och jag tänker att där, alltså som filter i, jag menar, idag så släpps det väl en 7000 album i veckan. Det är väl typ mer än det gjorde per år på 90-talet liksom. Mm. Så att man behöver liksom ha de där punkterna. Men däremot så är ju det för mig som är old school, så det kanske är som du säger att så här, om man får lite streamers med eller YouTubers med många följare, så är det liksom i bulk värt mycket mer.
Jo, men då jag tänker att YouTubersarna eller Instagram-profilerna eller vad de nu är, de har även den rollen som Angelica och Kjell har för dig. Skillnaden är liksom att Angelica och Kjell har även integritet. Men om YouTubersen och Instagram-människorna har integritet, det är liksom inte särskilt relevant längre. Det är ingen som höjer på ögonbrynen när, nej, man får reda på att någon spelstreamer har liksom superbra kontakt med Ubisoft eller Bethesda eller något så här spelföretag. Utan så här, det tycker jag alla bara är lite häftigt snarare. Jag vet inte, jag tycker att det här är svinsvårt att förhålla sig till, därför att jag tycker att integritet är skitviktigt, samtidigt som det får mig att känna mig lite daterad när jag tycker det.
Ja.
Hur känner du?
Jag följer en del. Ja, jag vill ju gärna lyfta lite på locket.
Mm.
Alltså så här, någon som bara står och hoppar och ropar det här är så bra, det här är så bra, fantastiskt, bla bla bla. Gärna, gör det, så här, kör hårt. Sen vill jag läsa 4000 tecken med din analys. Mm. Lite så.
Du vill ha expand your liksom, thinking, så att
jag tänker
säga.
Att, ja, men eller hur. Men det handlar ju inte om att ta ifrån någon sin glädje heller. Alltså vissa saker tycker man ju bara är bra och det är härligt och det är lugnt. Man behöver inte kunna tänka ett varv till kring dem. Jag uttryckte min kärlek för Pacific Rim här för några avsnitt sedan. Det är en typisk sån film. Jag har ingen analys på den eller kan inte säga varför den är bra eller någonting. Jag tyckte bara den var svinhärlig liksom.
Genet, jag tror att du kan, men däremot, det. Men du har inte bemödat dig att göra det än bara.
Nej, det var, that wasn't the hill I wanted to die on.
Nej, exakt.
Det var liksom... men... ja... Men jag följer ju så här, en del spel-youtubers jag följer, även när de kör annons... Alltså så här, sponsrade videos.
Mm.
Det är ju inte så att de är 100% positiva. De är ofta så här, i slutet av den videon så bara, nej, men det finns ju en del positiva saker här. I'll definitely check it out, bla bla bla. Men så här, samtidigt var rätt stultigt i de här momenten. Hoppas att de fixar det innan releasen. Alltså så här, det är ju inte, man köper ju ändå inte en hejaklack liksom.
Nej, kanske inte. Men jag vet inte, jag mer än någonsin så tycker jag att det liksom är viktigt att vara skeptisk. Alltså det är viktigt att vara den som liksom ställer krav och inte bara är så himla positiv, just för att det blåser såna vindar där liksom den typen av inställning inte riktigt uppskattas. Och jag vet inte, jag tror att det kan vara en ganska dålig utveckling av populärkulturen om det liksom ska, om det kommer bli mindre av den varan, så att säga.
Och där så går Oddpod i mål den här veckan. Jag ska tipsa om en grej. Det är så här, eller igen, alltså på ett sätt skäms lite, för det här är ju Tobias tips egentligen. Han tipsade ju mig om en bra YouTuber, apropå spel-YouTubers, som heter Many a True Nerd. Och Many a True Nerd har nu påbörjat en genomspelning av en mod till Fallout 4 som heter Frost. Alltså inte den svenska titeln av Frozen, utan Frost. Det är en mod som egentligen gör om hela spelet. Den utspelar sig i en annan tid, kort efter kärnvapenkriget. Det är helt andra villkor som gäller. Ett skott och du är död. Det är verkligen ett överlevnadsspel snarare än actionspelet Fallout 4. Jag har sett de två första avsnitten och jag är på nivån alldeles för svårt för att jag skulle fixa att spela det. Väldigt underhållande att se Many a True Nerd ta sig an det här utmaningen.
Kul! Jag fortsätter på YouTube-spåret och hakar i en kommentar vi fick på förra avsnittet. Det var Anon Dodd som tipsade om ett YouTube-klipp som var en analys på den senaste säsongen av Stranger Things, och Anno Dodd kopplade det här till vårt snack om Wheelman och att göra saker som refererar till tidigare verk. Jag blev inspirerad av den här analysen och hittade genom en sån klassisk YouTube-omväg en annan kanal som gör liknande analysklipp. Nämligen Like Stories of Old, som är en samling klipp som handlar väldigt mycket om historieberättande, hur man berättar historier och varför vi gör det. Det senaste klippet som är väldigt bra kom i slutet på oktober. De kommer inte jätteofta på den här kanalen, men väldigt jobbade och innehållsrika när de väl kommer. Och det senaste klippet handlar då om Prometheus och Covenant och heter Building a Mythos of Savage Creation. Och har helt enkelt då en intressant take på de senaste filmerna i Alien-universumet. Tips!
Låter grymt!
Mm. Och med det så är Oddpod slut för den här gången. Vi hörs väl igen om 2 veckor?
Det gör vi absolut.
Vad kul det ska bli!
Ja, definitivt. Ja. Jag är inte skeptisk till
Oddpod. Nej, det är jag absolut inte skeptisk till.
Ha det fint!
Ta hand om er tills dess.
Hej!